From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte.
This broadcast is furnished.
Utsändningen tillhandahålls som public service av Barneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
President of the church.
Gordon B. Hinckley, kyrkans president, leder denna session.
We welcome you this morning to the fourth general session of the 176.
Vi hälsar er välkomna till den fjärde allmänna sessionen av den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi välkomnar alla som lyssnar till konferensen via radio, television, internet eller satellitöverföring. Vi tackar ägare och tekniker vid de anläggningar som sänder ut denna konferens. Vi välkomnar denna morgon de ledare för myndigheter, utbildningsväsende och samhälle som är här med oss i konferenscentret. Musiken under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Craig Jessop och Mac Wilbur med John Longhurst vid orgeln. Kören inledde med att sjunga En grundval blev lagd och sjunger nu Bön är själens längtan sann. Inledningsbönen uppsänds sedan av Elsie Carl B. Pratt i det 70-års kvorum. Efter inledningsbönen sjunger kören Min himmelske fader älskar mig.
Thank you. our dearest Father in heaven.
Vår kära himmelske fader, vi kommer inför dig i början på denna session med tacksamma hjärtan för alla de rika välsignelser som vi får. Vi är tacksamma för den här underbara kören som upplyfter oss och inspirerar oss att bli bättre. Vi tackar dig, Fader, för de goda omständigheter som vi möts under i den här vackra samlingslokalen och alla de vackra kapell som vi har över världen där vi kan träffas. Vi tackar dig för din son och hans oändliga försoning. Vi är tacksamma, Fader, för profeterna och apostlarna som leder oss, och vi ber särskilt för dem och för deras familjer. Vi ber dig att välsigna president Hinckley och hans rådgivare. Ge dem styrka och hälsa så att de kan fortsätta i ditt stora arbete. Vi är tacksamma, Fader, för alla de ledare, män och kvinnor över världen som ger så mycket av sin tid och sina ansträngningar för att bygga upp ditt rike. Och vi ber nu, Fader, för fred i denna oroliga värld. Och vi ber att du må välsigna de män och kvinnor i militären, i vilket land de än är. Och vilket land de än är ifrån, att du må välsigna och beskydda dem, och särskilt dem som är sista dagars heliga, som ger så mycket. Vi ber också för våra missionärer, att de må beskyddas av dig. Och vi ber för dem som kommer att lyssna till dem, att din ande må öppna deras sinnen och beröra deras hjärtan, så att de må kunna se din son och komma till honom. Vi ber att din ande må vara med oss, de som talar och de av oss som lyssnar. Hjälp oss att öppna våra sinnen och våra mjuka hjärtat, så att vi kan vara ödmjuka och förstå på vilket sätt vi kan förbättra oss. Och vi tackar dig återigen för alla de rika välsignelser som vi har. Och vi säger detta i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
We will now be pleased to hear from President Thomas S. Monson.
Vi får nu nöjet lyssna till president Thomas S. Monson, första rådgivare i första presidentskapet, varefter Esther L. Tom Perry i det 12 apostlarnas forum talar till oss. Därefter får vi lyssna till biskop Richard C. Edgley i presiderande biskopsrådet. Sen ska syster Margaret S. Liffert, första rådgivare i primärs generalpresidentskap, tala till oss. Efter hennes tal sjunger kör och församling: Kom, låt oss nu glädjas, psalm nummer 3. Därefter får vi nöjet lyssna till äldste Anthony D. Perkins i det 70-års kvoren. Och efter hans tal får vi lyssna till äldste Russell M. Nelson i det 12 apostlarnas kvorum. Sedan sjunger kören How lovely is thy dwelling place.
My dear brothers and sisters, both within my view,
mina kära bröder och systrar, både inom mitt synfält och samlade runt om i världen, jag ber om er tro och era böner när jag nu utför det uppdrag och privilegium det är att tala till er. 1959, inte långt efter det att jag började verka som president för Kanadamissionen, vars huvudkontor låg i Toronto i Kanada, träffade jag en Eldon Turner, en framstående kanadensare som bara några månader senare skulle kallas som assistent till de 12 apostlarnas kvorum. Sedan till de 12 apostlarnas kvorum och sedan som rådgivare till 4 av kyrkans presidenter. När jag träffade honom var president Turner verkställande direktör för det stora företaget TransCanada Pipelines Limited och president för Calgary Stav. Han var känd för sin stora integritet i Kanada. Under vårt första möte samtalade vi bland annat de kalla kanadensiska vintrarna där stormar rasar, temperaturen ligger långt under fryspunkten i flera veckor i följd och där iskalla vindar drar ner temperaturen ännu mer. Jag frågade president Turner hur vägarna och motorvägarna i västra Kanada kunde hålla under sådana vintrar med mycket få eller ens några tecken på sprickor när vägytor i många områden där vintrarna inte var lika kalla eller svåra fick sprickor och kärlskott. Han sa, det har att göra med djupet på vägytans grund. För att den ska vara stark och utan sprickor måste man lägga ner en mycket djup grund. Om grunden inte är djup nog kan inte ytan stå emot extrema väderförhållanden. Under åren som gått har jag ofta tänkt tillbaka på vårt samtal och på president Turners förklaring. För jag har insett att det han sa har en mäktig tillämpning på vårt liv. Enkelt sagt, om vi inte har en djup grund av tro och ett fast vittnesbörd om sanningen, så kan vi få det svårt att stå emot motgångarnas kärva stormar och iskalla vindar som oundvikligen kommer att drabba var och en av oss. Jordelivet är ett prövotillstånd, en tid där vi måste visa att vi är värdiga att återvända till vår himmelske faders närhet. För att vi ska kunna prövas måste vi möta utmaningar och svårigheter. De kan krossa oss och vår själs yta kan få sprickor och bryta sönder. Det vill säga om vår trosgrund, vårt vittnesbörd om sanningen, inte är djupt förankrad inom oss. Vi kan bara grunda oss på andras tro och vittnesbörd under en tid. Till slut måste vi ha en egen stark och djup grund. Annars kan vi inte stå emot livets stormar. För de kommer. Sådana stormar kommer i olika skepnader. Vi kan ställas inför förtvivlan, och hjärtesorg när ett vilsegånget barn väljer att vända sig bort från stigen som leder till evig sanning och istället färdas längs felstegens och villfarelsens hala backar. Sjukdom kan drabba oss eller någon av våra kära och föra med sig lidande och ibland död. Olyckor kan lämna tydliga och grymma spår eller leda till döden. Döden kommer till de gamla när de går med stapplande steg. Dess signal hörs av de som knappt nått mitten på livets resa. Och ofta tystar den de små barnens skratt. Det verkar ibland som det inte finns något ljus i slutet av tunneln. Inte någon gryning som skingrar nattens mörker. Vi känner oss omringade av smärta från ett brustet hjärta. Av besvikelse över grusade drömmar. Och förtvivlan över försvunna förhoppningar. Vi instämmer i den bibliska vädjan. Finns då ingen balsam i Gilead? Vi frestas att se våra personliga motgångar genom negativitetens förvridna prisma. Vi känner oss övergivna, förkrossade och ensamma. Hur kan vi bygga en grund som är stark nog att stå emot livets olika skeden? Hur kan vi underhålla den tro och det vittnesbörd som krävs av oss så att vi kan njuta av den glädje som de trofasta fått löfte om? Det kräver ständiga, kontinuerliga ansträngningar. De flesta av oss har känt inspiration så starkt att våra ögon tårades. Och vi var fast beslutna att alltid vara trofasta. Jag har hört folk säga, om jag bara alltid kände så här så skulle jag aldrig ha svårt att göra det jag borde. Men sådana känslor kan vara flyktiga. Inspirationen vi känner under dessa konferenssessioner kan dämpas och blekna när måndagen kommer och vi återvänder till våra dagliga rutiner i arbetet, på skolan, i hemmet och familjen. Våra tankar kan då lätt skifta från det heliga till det världsliga, från upplyftande ting till det som, om vi tillåter det, gröper ur vårt vittnesbörd. Vår starka andliga grund. Vi kan naturligtvis inte leva i en värld där vi bara får andliga erfarenheter. Men vi kan stärka grunden för vår tro, vårt vittnesbörd om sanningen, så att vi inte snubblar, så att vi inte misslyckas. Hur, kanske ni säger, kan vi på det effektivaste sättet bygga och underhålla grunden vi behöver för att överleva andligen i den värld vi lever i? Låt mig nämna tre riktlinjer som kan hjälpa oss i vår strävan. För det första, stärk er grund genom bön. Bönen är själens längtan sann, uttalad eller stum. När vi ber, låt oss då verkligen samtala med vår Fader i himlen. Det är lätt att våra böner blir rutinmässiga, att vi lägger liten eller ingen tanke bakom orden. När vi kommer ihåg att var och en av oss bokstavligen är en andlig son eller dotter till Gud, är det inte svårt för oss att nalkas honom i bön. Han känner oss, han älskar oss. Han har vårt bästa för ögonen. Låt oss be uppriktigt och meningsfullt. Tacka för våra välsignelser och be om det vi känner att vi behöver. Låt oss lyssna efter hans svar så att vi kan känna igen dem när de kommer. När vi gör det stärker och välsignar han oss. Vi lär känna honom och vad han vill med vårt liv. När vi känner honom och litar på hans vilja så stärks vår tros grund. Om någon av oss har dröjt med att följa rådet att alltid be, så finns det ingen bättre tid att börja än nu. William Cooper sa, Satan darrar när han ser den svagaste bland heliga på knä. Låt oss inte försumma våra familjeböner. De är en sådan effektiv barriär mot synden och därför en mycket god givare av glädje och lycka. Det gamla ordspråket gäller än. En familj som ber ihop håller ihop. Genom att vara ett föredöme för våra barn i att be hjälper vi dem också att börja bygga sin egen djupa grund av tro och vittnesbörd. Något som de kommer att behöva under hela sina liv. Min andra riktlinje. Må vi studera skrifterna och tänka på den både dag och natt som Herren råder oss i Josuas bok. 2005 följde hundratusentals medlemmar president Gordon B. Hinckleys uppmaning att läsa Mormons bok innan årets slut. Jag tror att december 2005 sattes ett rekord i antalet timmar som användes att klara av utmaningen i tid. Vi välsignades när vi utförde uppgiften. Vårt vittnesbörd stärktes och vår kunskap ökade. Jag vill uppmuntra oss alla att fortsätta läsa och studera skrifterna så att vi kan förstå dem och tillämpa det vi finner i dem i vårt liv. Jag citerar poeten James Finney Baxter fritt. Den som studerar och studerar men aldrig kunskap får är lik den som plogar och plogar men aldrig sår. När vi avsätter tid dagligen till att studera skrifterna kommer vi utan tvekan att stärka vår trosgrund och vårt vittnesbörd om sanningen. Låt oss tillsammans minnas den glädje Alma kände när han färdades söderut från Gideons land bort till Mantis land och mötte Mosias söner. Alma hade inte sett dem på länge och han överväldigades av glädje när han såg att de fortfarande voro hans bröder i Herren. Ja, det hade även vuxit starka i kunskap om sanningen, ty det voro män med sunt förstånd och de hade ransakat skrifterna med flit på det de måtte få kännedom om Guds ord. Må också vi få kännedom om Guds ord och leva därefter. Min tredje riktlinje för att bygga en stark grund av tro och vittnesbörd har med tjänande att göra. När jag körde till kontoret en morgon åkte jag förbi en tvättinrättning med en skylt i fönstret. Det stod: det är serviceandan som räknas. Jag kunde inte glömma budskapet på den lilla skylten. Plötsligt insåg jag varför. Det är faktiskt serviceandan som räknas i Herrens tjänst. I Mormons bok kan vi läsa om den ädle konungen Benjamin. Men inspirerad ledares sanna ödmjukhet berättade konung Benjamin om sin önskan att tjäna sitt folk och leda dem på rättfärdighetens stigar. Sen sa han till dem: ehuru jag sade att jag använt mina dagar i eder tjänst, vill jag dock icke yvas, ty jag har blott varit i Guds tjänst. Se, jag säger eder detta, på det I mån lära visdom, på det I mån lära att när I stå nedra medmänniskors tjänst, I blott ären I eder Guds tjänst. Detta är det slags tjänande som betyder något. Det slags tjänande vi alla kallats till. Att tjäna Herren Jesus Kristus. Under er livsväg kommer ni att märka att ni inte är den enda resenären. Det finns andra som behöver er hjälp. Det finns fötter att stödja, händer att gripa, sinnen att uppmuntra, hjärtan att inspirera och själar att frälsa. För 13 år sedan hade jag privilegiet att ge en välsignelse till en vacker 12-årig flicka, Jamie Palmer. Hon hade precis fått veta att hon hade cancer och var rädd och orolig. Hon blev sedan opererad och genomgick smärtsam cellgiftsbehandling. Idag är hon fri från cancer och har en glad och vacker 26-åring som har uträttat mycket i sitt liv. För ett tag sedan fick jag höra att i hennes mörkaste stund, när all framtid verkade dyster, fick hon veta att hennes ben, där cancern var belägen, skulle kräva många operationer. Hon trodde att en länge planerad fotvandring med hennes klass i unga kvinnor uppe i Timpanogosgrottan. Grottan ligger i Åsartsbergen omkring 6 mil söder om Salt Lake City. Var utesluten. Jamie berättade för sina vänner att de skulle behöva göra utflykten utan henne. Jag är säker på att hennes röst stockade sig och att hon var besviken. Men då svarade de andra unga kvinnorna med eftertryck: nej Jamie, du ska följa med oss. Men jag kan inte gå, blev det ångestfyllda svaret. Då bär vi dig till toppen, Jamie. Och det gjorde de. Idag är fotvandringen ett minne, men i verkligheten är det mycket mer. James Barry, den skotske poeten, förkunnade: Gud gav oss minnet för att vi skulle kunna ha junirosor i vårt livs december. Ingen av dessa fina unga kvinnor kommer någonsin att glömma den minnesvärda dag när en kärleksfull himmelsk fader såg ner med ett godkännande leende och var mycket nöjd. När han ber oss tjäna i hans verk, ber han oss att komma honom närmare. Och då känner vi hans ande i våra liv. När vi bygger en fast grund i våra liv, låt oss då var och en minnas hans dyrbara löfte. Ej räds, jag är med dig. Nu frimodig var. Se, jag är din Gud, städs mitt bistånd du har. Du renad skall utgå ur luttringens ugn. Jag gränsar mitt folk, var blott tacksam och lugn. Må vi var och en vara värdiga denna välsignelse, är min ödmjuka bön i Jesu Kristi, vår frälsares namn. Amen.
While attending a sacrament meeting during the summer months,
när jag var på ett sakramentsmöte under sommarmånaderna hade jag glädjen att få lyssna till 3 studenter som var hemma från skolan under sommaren. Det som den ena av studenterna talade om var särskilt intressant för mig. Hon hade under sommarlovet arbetat på en restaurang som lastbilschaufförer ofta besökte. En chaufför som körde regelbundet stannade för att äta på restaurangen samma dag varje vecka. Att han stannade så regelbundet gav möjligheter till små pratstunder. Han frågade den unga damen var hon bodde. Hon sa att hon var hemma under sommaren för att tjäna pengar så att hon kunde åka tillbaka till skolan till hösten. Hans nästa fråga var: vilken skola går du i? Hon svarade: Bayou, Idaho. Han ville veta mer om den skolan, vilket ledde till ett samtal med evangeliet. Det första hon gjorde var att undervisa honom om visdomsordet. Det gick bra. Hon övertygade honom om att sluta röka. Sen fick hon ett annat skift och hon fick inte längre möjlighet att servera honom. Då skrev hon några rader och bifogade en av kyrkans missionärskrifter om frälsningsplanen. Efter flera dagar fick hon ett kort från chauffören. Där stod bara: du har förändrat mitt liv. Tack vare denna unga kvinna. Han har fått veta sådant som har fått honom att tänka på det förändringar han måste göra i sitt liv. Jag känner inte till alla följder av detta korta möte mellan en servitris och en lastbilschaufför. Men hans liv hade säkert blivit påverkat. Hon fortsatte sedan med att förklara hur lätt det är att berätta om det vackra i evangeliet. Tillfällena finns där varje dag i livets normala sysselsättningar att öppna våra munnar och låta människor få veta sanningar om evangeliet som kommer att välsigna dem både här och nu och i kommande evigheter. Många människor undrar, varifrån kommer vi? Varför är vi här? Vart går vi? Vår evige fader sänder oss inte till jorden på en resa utan mål och mening. Han har gjort upp en plan för oss att följa. Han är upphovet till denna plan. Den är uttänkt för människans utveckling och slutliga frälsning och upphöjelse. Jag citerar från vägledningen för missionärer. Predika mitt evangelium. Gud är fader till vår ande. Vi är bokstavligen hans barn. Och han älskar oss. Vi levde som andebarn till vår fader i himlen innan vi föddes till denna jord. Men vi var inte lika vår himmelske fader. Inte heller kunde vi någonsin bli lika honom och åtnjuta alla de välsignelser som han åtnjuter utan erfarenheten av att leva på jorden med en fysisk kropp. Guds hela avsikt, hans verk och härlighet att göra det möjligt för var och en av oss att åtnjuta alla hans välsignelser. Han har gjort upp en fullkomlig plan för att genomföra sin avsikt. Vi förstod och accepterade den planen innan vi kom till jorden. Ändå fortsätter många människor i världen idag sin kamp för att finna svaren på livets mest grundläggande frågor. Ropen, se här och se där, skallar bara högre och många, många gånger mer förvirrande. Tekniken har mångdubblat förvirringen genom att sprida dessa budskap genom etern och tvärs över väldiga mängder kablar som nu täcker jorden. Det finns så många sätt att sända fler och fler olika budskap. Jag antar att det inte borde förvåna oss att människor är förvirrade. För flera hundra år sedan förutsade Paulus. Det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läraren utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare allt eftersom de kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Vi behöver inte bli förvirrade. Svaren på de förbryllande frågorna angående syftet med livet har återgivits till mänskligheten till vår vägledning. Första gången vi hörde talas om frälsningsplanen var innan vi föddes. I det som skrifterna kallas för första tillstånd. Vad som hände i detta första tillstånd har vi en dunkel insikt om. Men vi vet att vi levde där som andar, barn till vår himmelske fader. Och vi vidtog vissa steg i vårt framåtskridande för att bereda oss för möjligheten att hysa vår eviga ande i en jordisk kropp. Vi vet också att vår fader höll ett stort råd för att förklara syftet med jordelivet. Vi fick möjligheten att godta eller förkasta frälsningsplanen. Den tvingades inte på oss. Själva kärnan i planen var att människan skulle få möjlighet att med Guds hjälp utbreda sin egen frälsning på jorden. En ledare utvaldes för att undervisa oss hur vi skulle följa planen och för att återlösa oss från synd och död, som Herren förklarade för Mose. Men se, min älskade son, vilken var min älskade och utvalde från begynnelsen, sa det till mig, Fader, ske din vilja och äran vare din i all evighet. Jesus Kristus och äldre broder blev förespråkaren för den plan som utformades av Fadern. Och vi godtog den planen och dess villkor. I och med detta val förtjänar vi vår rätt att komma till jorden och påbörja vårt andra tillstånd. Gud skapar Adam och Eva i sin egen avbild med kroppar av kött och ben och satte dem i Edens lustgård. De fick friheten att välja att antingen vara kvar i lustgården eller äta av frukten från kunskapens träd på gott och ont och få möjlighet att erfara dödligheten. De antog utmaningen, åt av frukten och blev på så sätt dödliga och underkastade den fysiska döden. På grund av sitt val skulle de få erfara alla de prövningar och svårigheter som hör dödligheten till. Det finns två syften med vårt liv i dödligheten. Det första är att vi ska kunna få erfarenheter som vi inte kunde få på något annat sätt. Det andra är att vi ska få tabernakel av kött och ben. Båda dessa avsikter är livsviktiga för människans existens. Vi blir nu prövade och testade för att se om vi är villiga att göra allt det som Herren har befallt oss att göra. Dessa bud är evangeliets principer och förordningar. Och de utgör Jesu Kristi evangelium. Varje princip och förordning är i samklang med hela syftet med att vi prövas, vilket är att bereda oss att återvända till vår himmelske fader och bli mer lika honom. Om att följa den raka och smala stigen har Esther Bruce McConkie sagt. Det jag tror vi alla behöver göra är att bestämma var vi står inom varje område av våra jordiska strävanden. Då kan vi med de övergripande principerna som grund fatta beslut om hur vi vill leva inom det eller det området för att lyckas i det här prövningstillståndet. Om vi gör rätta val kommer vi att uppnå evig belöning, men om vi inte gör det, då kommer jag att få en lägre och ringare plats i det riken som berätts. Alla i kyrkan som är på den raka och smala stigen, som strävar och kämpar och vill göra det som är rätt, kommer att även om man är långt ifrån fullkomlig i det här livet och om man lämnar detta liv medan han är på den raka och smala stigen, så kommer han att uppnå evig belöning i sin faders rike. Allt detta har gjorts möjligt tack vare Jesus Kristus. Han är centralgestalten i faderns eviga plan. Frälsaren som erbjuds som lösen för mänskligheten. Gud sände sin älskade son att överbrygga Adams och Evas fall. Han kom till jorden som vår frälsare och återlösare. Han övervann hinder som den fysiska döden utgjorde för oss. Han gav sitt eget liv. När han dog på korset skilde hans ande från hans kropp. På den tredje dagen återförenades ande och hans kropp för evigt. För att aldrig mer skiljas åt. Livet på jorden är tidsbegränsat. Det kommer en tid för oss alla när anden och kroppen skiljs åt i döden. Men tack vare Jesu Kristi uppståndelse uppstår vi alla. Oavsett om vi har gjort gott eller ont här i livet. Odödlighet är en gåva till vart och ett av vår himmelske faders barn. Döden måste ses som en port till ett nytt och bättre liv. Genom den härliga uppståndelsen kommer kropp och ande att återförenas. Vi kommer att ha en fullkomlig odödlig kropp av kött och ben som aldrig kommer att underkastas lidande och död. Men den härlighet vi uppnår i nästa liv beror på vad vi utfört i det här livet. Endast genom försoningens gåva och vår lydnad till evangeliet kan vi återvända och bo hos Gud igen. Efter frälsarens uppståndelse gick hans 12 ut för att predika detta underbara budskap för jordens nationer. De reste långa vägar för att undervisa om vår frälsarens mission. Genom en stor rörelse började kristendomen sprida sig i många länder. Men kyrkan gled gradvis in allmänt avfall som gjorde att prästadömets ordningsföljd bröts. Myndigheten att utföra andliga förordningar fanns inte längre på jorden. Gradvis började inspirera män att genomföra en reformation. Präst Hinckley har beskrivit det som gryningen till en ljusare tid. Han sa, på något sätt under denna långa period av mörker tändes ett ljus. Renässansen förde med sig en blomstring av bildning, konst och vetenskap. Orädda och modiga män och kvinnor steg fram och riktade blicken mot himlen i erkännande av Gud och hans gudomlige son. Vi kallar detta reformationen. Och sedan efter så många släkten på jorden och så många av dem levde i stridigheter, hat, mörker och ondska, kom återställelsens storslagna nya tid. Detta härliga evangelium inleddes när fadern och sonen visade sig för den unge Josef Smith. Gryningen hade kommit för tidernas fullhets utdelning på jorden. Allt gott, vackert och gudomligt som funnits i tidigare utdelningar återställdes under denna högt anmärkningsvärda tid. Efter denna härliga händelse, den första synen, överlämnades den heliga upptäckningen i Mormons bok till profeten Josef Smith. Detta blev ett nytt vittne om vår Herre och Frälsare och hans mission för världens folk. På så sätt ser vi vår faders eviga plan, att hans kärlek saknar gränser. Det gäller vart och ett av hans barn. Alla människor har samma ursprung och samma möjligheter att uppfylla ett evigt mål. Profeten Amulek vittnar i Mormons bok om att Kristi ord kommer att leda oss till frälsning. Han sa det: nu mina bröder önskar jag att ni kommer fram och bringer den frukt som tillhör omvändelsen. Sen jag har varit mottagning så många vittnen, alldeles stund heliga skriften vittna om detta. Jag önskar att ni skulle komma fram och icke längre förhärda i era hjärtan. Till sen nu är tiden och dagen för er frälsning. Om ni därför vill ni omvända er och icke förhärda era hjärtan, ska den stora återlösningsplaningen ögonblickligen träda kraft för er. Ty se, detta liv är tiden då människorna måste bereda sig att möta Gud. Jag ser, detta livets dag är dagen på vilken människorna skulle utföra sina arbeten. Låt oss inte längre kastas hit och dit av varje världsligt vindkast i människors läror. Vi förkunnar för världen att himlarna öppna och att sanningen om Guds eviga plan på nytt har tillkännagjorts för människan. Vi lever i tidernas fullhets utdelning. Vi lever i en tid när vi har skrifternas vittne om den storslagna plan som Herren gett sina barn från tidernas begynnelse till den nuvarande och sista tidsuthållningen. Bevisen är väl dokumenterade. Vi är inte lämnade att för oss själva vandra genom livet utan att känna till den ursprungliga plan som Herren utformat för sina barn. Han har själv bundit sig med ett högtidligt förbund att ge oss himmelska välsignelser i enlighet med vår lydnad mot hans lag. Och kom ihåg att detta är sant. Ty Herren Gud har uppenbarat dessa eviga sanningar för oss. I Jesu Kristi namn. Amen.
In front of this vast worldwide audience and with some reservation I make a personal
inför denna enorma publik och med viss reservation vill jag som inledning till mitt ämne bekänna något som jag tänkt på en längre tid. 1955, efter mitt första år på universitetet, arbetade jag under sommaren på den nyöppnade Jackson Lake Lodge i Moran, Wyoming. Mitt transportmedel var en 14 år gammal bil, en Hudson 1941, som borde ha begravts 10 år tidigare. En sak som utmärkte den var att golvet var så rostigt att om det inte varit för en pleased beat plywood så skulle jag släpat fötterna i motorvägen. Det positiva var att till skillnad från de flesta gamla bilar på den tiden drog den ingen olja. Massor av vatten i kylan men ingen olja. Jag kunde aldrig lista ut hur vattnet försvann och varför oljan blev tunnare och klarare.
And clear.
Som förberedelse inför den 30 mil långa hemfärden i slutet av sommaren tog jag bilen till den enda mekanikern i Moran. Efter en snabb genomgång förklarade han att motorblocket var sprucket och att vatten rann ut i oljan. Det förklarade mysteriet med vattnet och oljan. Jag undrade om jag kunde få vattnet att rinna in i bensintanken istället så att jag skulle få flera mil ut ur bilen. Och nu till bekännelsen. När jag kom hem, som var ett underverk i sig, kom min far ut och hälsade glatt på mig. Efter en kram och några vänliga ord tittade han in i bilen och såg tre av Jackson Lake Lodges handdukar på baksätet. Det slags handdukar man inte kan köpa. Besviket sa han, jag väntade mig mer av dig. Jag hade inte tänkt på att det var något fel i det jag gjorde. För mig var de här handdukarna bara en symbol för en hel sommars arbete på lyxhotell. Någonting som jag hade rätt till. Men genom att ta dem kände jag att jag hade mist min fars förtroende och tillit. Och jag var förkrossad. Följande veckoslut rättade jag till plywoodskivan på golvet i min bil, fyllde kylaren med vatten och började den 60 mil långa resan fram och tillbaka till Jackson för att återlämna tre handdukar. Far frågade aldrig varför jag åkte tillbaka till Jackson och jag berättade aldrig. Det behövdes inte. Detta var en dyr och smärtsam läxa i ärlighet som har stannat kvar hos mig i hela mitt liv. Tråkigt nog är ärlighet och redbarhet några av de värderingar som vi saknar allra mest i dagens värld. De senaste åren har ett ökat antal ledande affärsmän avslöjats med oärlighet och andra former av dåliga handlingar. Som resultat har tiotusentals lojala långtidsanställda förlorat arbete och pensioner. För en del av följderna har blivit att de förlorat sina hem, fått omskola sig och förändra sina planer i livet. Vi läser och hör talas om ett vitt utbrett fusk i våra skolor, där intresset handlar mer om att få betyg och poäng än om att lära och förbereda sig. Vi hör talas om elever som fuskar sig igenom medicinska studier och nu utför komplicerade behandlingar på sina patienter. Åldringar och andra faller offer för svindlare, vilket ofta leder till att de förlorar sina hem och sina livsbesparingar. Denna oärlighet och brist på redbarhet är alltid grundad på penningbegär, arrogans och respektlöshet. I Ordspråksboken läser vi, lögnaktiga läppar är en styggelse för Herren. De som handlar rättfärdigt behagar honom. När Mormon talade om de omvända lamaniterna som kallades antinefilehiter, skrev han, och de bodde bland Nefis folk och blev även räknade ibland dem som tillhörde Guds kyrka. De utmärkte sig även för sin iver för Gud, såväl som människor, ty de vore fullkomligt ärliga och uppriktiga i allting. Och de var ståndaktiga i tron på Kristus, allt intill änden. För ungefär 30 år sedan, när jag arbetade i företagsvärlden, mellanlandade några affärskollegor och jag på O'Hare Chicago flygplats. En av de här männen hade just sålt sitt företag för åtskilliga miljoner dollar. Han var alltså inte fattig. När vi gick förbi en tidningsautomat la denne person en 25-centare i automaten, öppnade luckan till högen av tidningar i maskinen och började dela ut obetalda tidningar till oss andra. När han räckte mig en tidning la jag en 25-centare i automaten. Och i ett försök att inte såra sa jag på skämt, Jim, för 25 cent har jag råd att behålla min redbarhet. Kanske inte för en dollar, men 25 cent. Nej, jag ger inte upp den för 25 cent. Ni förstår, jag mindes mycket väl upplevelsen med de tre handdukarna och en trasig hudsen från 41. Några minuter senare gick vi förbi samma tidningsautomat. Jag såg att Jim lämnat gruppen och stod och stoppade 25 centar i automaten. Jag berättar inte det här för att framställa mig själv som ett ovanligt exempel på ärlighet, utan bara för att betona att läxan med de tre handdukarna och 25-cents-tidningen gjorde intryck på mig. Det kommer aldrig att finnas ärlighet i affärsvärlden, skolor, hem eller på någon annan plats förrän det finns ärlighet i hjärtat. Viktiga och bestående läxor går att lära genom enkla exempel, kanske lika enkla som de tre handdukarna. Jag undrar hur världen skulle se ut om man i hemmet i tidig ålder fick lära enkla lektioner om ärlighet, enkla som älska din nästa som dig själv. Och det ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Jag undrar hur förhållandena skulle vara för tusentals avskedade anställda med förlorade pensioner om vissa affärsmän med höga ställningar hade haft tidiga upplevelser av tre handdukar eller en 25 cents tidning. Ärlighet utgör grunden för ett sant kristligt liv. För sista dagars heliga är ärligheten ett viktigt krav för att få komma in i Herrens heliga tempel. Ärlighet ingår i de förbund som vi sluter i templet. Varje söndag, när vi tar del av de heliga symbolerna för frälsarens kött och blod, förnyar vi på nytt våra grundläggande heliga förbund, vilka omfattar ärlighet. Som sista dagars heliga har vi en helig skyldighet att inte bara undervisa om ärlighetens princip utan också efterleva den. Kanske med hjälp av så enkla exempel som de tre handdukarna eller en 25 cents tidning. Ärlighet borde höra till de mest grundläggande värderingar som styr vårt dagliga liv. När vi är trogna ärlighetens och redbarhetens heliga principer är vi trogna vår tro och vi är trogna oss själva. Min bön att vi som sista dagars heliga ska bli kända som några av de ärligaste människorna i världen. Och det kan sägas om oss, som det sades om antilefiliterna, att vi är fullkomligt ärliga och uppriktiga i allting och ståndaktiga i tron på Kristus allt in till änden. I Jesu Kristi namn. Amen.
While I have been serving in this calling, I have
tid i detta ämbete har jag fått några nya vänner. Det här är Eliza. Vi sjunger primärsången tillsammans med Lukas och hans syster Kira. Lukas håller på att lära sig trosartiklarna på spanska. Caitlin är ganska blyg men nyfiken. När jag besökte hennes primärklass frågade hon: hur gammal är du? Jag satt bredvid Martha i primär och hon trädde sin arm igenom min. Såg du ljuset i dessa barns ansikten? Vilka barnen i ditt hem eller i ditt grannskap? Titta på dem. Tänk på dem. Frälsaren lär oss att om vi vill komma till Guds rike måste vi bli som ett barn. Undergivna, milda, ödmjuka, tåliga och kärleksfulla. Men hur fulla av tro barnen än är när de kommer till oss, så ställs de inför en fallen världs utmaningar. Vad krävs för att hjälpa dessa barn behålla trons ljus i sina ögon? Vi vet att inget kan ersätta en rättfärdig familj i ett barns liv. Men i dagens värld behöver barnen inte bara hängivna föräldrar. De är också behov av att var och en av oss skyddar, undervisar och älskar dem. Bröder och systrar, att skydda barn innebär att skapa en miljö som inbjuder anden i deras liv och bekräftar den i deras hjärtan. Detta eliminerar automatiskt alla former av likgiltighet, försummelse, övergrepp, våld eller exploatering. Sådana fördärvliga förhållanden är allvarliga, men vi ska också skydda barnen från andra skadliga förhållanden som för höga eller för låga förväntningar, överdriven slapphänthet, för många aktiviteter och självupptagenhet. Sådana ytterligheter avtrubbar ett barns förmåga att identifiera och förlita sig på och vägledas av den heliga anden. Barnen är mer öppnare för evangeliets sanningar nu än någonsin förr, och vi har bokstavligt talat vårt livs möjlighet att undervisa och stärka barn i trygga omständigheter så att de väljer det rätta. Det är lätt att veta vad vi ska undervisa om. Skrifterna av våra profeter är tydliga i fråga om vad vi ska lära våra barn. Nefi sammanfattade i följande vers. Vi talar om Kristus, vi fröjdar oss i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus och vi skriver i överensstämmelse med våra profetior på det på våra barn må veta på vilken källa de måste rikta sina blickar för att få förlåtelse för sina synder. Hur går vi tillväga för att undervisa om Kristus evangelium? Vi följer våra profeters råd och ser till att vi har tid till familjebön, skriftstudier och familjens hemmafton. Har vi hört detta råd så ofta att det verkar för enkelt? Eller är vi så upptagna att en sak till känns allt för komplicerat? Jag vittnar om att även när gudstyrkan i familjen verkar mindre effektiv öppnar själva lydnaden himmelens fönster och inbjuder Herrens välsignelser. Faktum är att när vi är lydiga och ett exempel i allt i vårt liv så utgör detta den absolut bästa undervisningen för våra barn. Så studera, lär och tillämpa evangeliet. Vi kan inte undervisa principer som vi inte känner till och inte efterlever. Barn märker vilka vi är och vad som finns i våra hjärta fortare än vi tror. Så jag älskar alltså barnen. Jag minns att jag kände mig älskad som barn och därför var det lätt för mig att tro att frälsaren älskade mig också. Barn utvecklas i ett hem där föräldrarna förstår sitt heliga ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och i rättfärdighet. Men vi kan alla hjälpa till. Lägg märke till barnen omkring dig och lär dig deras namn. Och sedan kan du inbjuda, lyssna, bekräfta, vägleda, bygga upp, tjäna och bära ditt vittnesbörd för dem. Din kärlek kan hjälpa ett barn att känna frälsarens kärlek. Vasile är ett barn som tillbringar mycket tid ute på gatorna och stöds inte av sina föräldrar i sökande efter sanningen. Han hittade en liten gren av kyrkan i sin stad och han kom till alla aktiviteter i kyrkan. Han tog också med sig sina tre yngre bröder till kyrkan och andra vänner gick med honom till primär. Faktum är att vid en tidpunkt bestod den största primärföreningen i det området av dessa små pojkar som inte är medlemmar i kyrkan. De kände sig dragna till sanningen och evangeliets ljus började synas i deras ansikten. De välkomnades, skyddades, undervisades och älskades av alla medlemmarna i den här lilla grenen. Och det var bland annat ungdomar, unga vuxna, missionärer, lärare och prästerdomsledare. Tänk på barnen i grannskapet eller din primärklass. Vilka är barnen i din gren eller din församling? Finns det någon som Vasili som kanske behöver dig? När jag tänker på dessa pojkar och på andra barn som dem så stärks mitt hopp av att redelsen för frälsarens besök på den här kontinenten. Ni kommer ihåg att före frälsarens besök kom stormar, jordbävningar, djungelar, virvelvindar och tre dagars djupt mörker. Jag har ofta tänkt på barnen som fick uppleva dessa händelser. Och jag kan bara ana den rädsla och oro som föräldrarna måste ha känt. Och så uppenbarar sig frälsaren och befaller mängden att hämta sina små barn. Så ivrigt dessa föräldrar måste ha gått iväg för att hämta sina barn och ta dem till frälsaren. Därefter såg de frälsaren gråta över barnen och välsigna dem. Ett efter ett och be till fadern för dem och nedkalla änglar till att betjäna dem. Denna redogörelse påminner oss om att det är frälsaren som är den stora beskyddaren. Den största läraren och den eviga källan till kärlek och helande. När vår tids mörker omger oss är vi också befallda att hämta våra barn och ta dem till frälsaren. Och Else Ballard påminner oss att vi är de som Gud har utvalt till att omsluta vår tids barn med kärlek och trons glöd och kunskap om vilka de är. Bröder och systrar, som mor och primärledare vet jag att detta arbete med barnen inte är lätt. Att skydda, undervisa och älska barn kan vara mycket krävande, ofta nedslående, ibland tröttande och ibland kan vi få vänta länge på frukten av våra ansträngningar. Men just därför att det inte är lätt att föra barn till frälsaren måste vi själva komma till honom. När vi söker honom och hans ande för att få hjälp så kommer vi att få se ett under. Vi inser att vårt eget hjärta genomgår en förändring och att vi också håller på att bli undergivna, milda, ödmjuka, tåliga, kärleksfulla och villiga att underkasta oss allt. Också vårt ansikte återspeglar evangeliets ljus. Vi börjar då förstå dessa ord som frälsaren yttrade. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Jag älskar frälsaren och vittnar om att hans återlösande kraft för mig och för dig och för våra barn. I Jesu Kristi namn. Amen.
This is the 176 semi-annual. Detta är den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga.
Children in pure faith proclaim, we believe in God the eternal Father. And in
his barn förkunnar med ren tro. Vi tror på Gud den evige Fadern, på hans son Jesus Kristus och på den helige Anden. Men ibland känner vi vuxna inte den kraft som finns i detta enkla tillkännagivande. Satan är all rättfärdighets fiende. Följaktligen sådant tvivel i fråga om gudomens väsen och vårt förhållande till den. Jesus Kristus profeterade att i de sista dagarna skulle till och med det utvalda bedras. Begrunda dessa tre exempel på hur Lucifer sätter ut fällor och snaror för att fånga Guds heliga. Den falska otillräckligheten snara. En trofast ung person känner sig oförmögen att motsvara andras förväntningar. Hemma och i skolan får hon sällan berömd, men ofta kritik. Populärmedia säger åt henne att hon inte är vacker nog eller intelligent nog. Denna rättfärdiga syster frågar sig varje dag om hon förtjänar vår himmelske faders kärlek, frälsarens försoningsoffer och andens ständiga vägledning. Den överdrivna ofullkomligheten snara. En duktig missionär känner sig ur stånd att motsvara Guds förväntningar. För sin inre syn ser denne värdige äldste en sträng himmelsk fader som är förpliktad till oåterkallelig rättvisa. En frälsare som förmår rena andra synder men inte äldstens. Och en helig ande som är ovillig att ledsaga en ofullkomlig person. Den onödiga skuldkänslan snara. En medelålders kvinna, en hängiven mor, en kärleksfull vän, en trofast tjänare i kyrkan och en flitig ställföreträdare i templet. Men i sitt hjärta kan denna syster inte förlåta sig själv för synder hon begick för många år sedan och som hon har omvänt sig från och helt och hållet klarat upp med prästerhemsledare. Hon tvivlar på hennes liv någonsin ska vara botagbart i Herrens ögon och har förlorat hoppet om evigt liv och så himmelske fader. Om du har liknande tankar och känslor som dessa goda heliga, uppmanar dig att bli som ett litet barn och på nytt erfara den stora, underbara kärlek som tillkännagavs av fadern och sonen genom återlösans ankomst till världen. Barnets tro på vår himmelske faders och Jesu Kristi fullkomliga kärlek sönderhugger det snar och satan lagt ut. Otillräcklighet, ofullkomlighet och skuldkänsla. I Osboksboken står det. Som han tänker sitt hjärta så när han. Får jag förutom konsekvent bön, skriftstudium, kyrka och tempelbesök föreslå 5 förändringar i tanke och hjärta så att du mer fullständigt förnimmer Guds ömma kärlek. För det första, se dig själv som ett kostbart barn till en kärleksfull himmelsk fader. Våra barn sjunger förtroendefullt. Jag är Guds lilla barn och han har sett mig här. Små barn känner och vet det som du kanske har glömt. Du är en älskad son eller dotter till en himmelsk fader, skapad till hans avbild och har oändligt stort värde, så stort att Jesus Kristus gav sitt liv för dig. Gud fadern är barmhärtig och hyser oändlig kärlek till dig trots dina fel. Endast Satans röst kan få dig att känna dig värdelös. Däremot får den helige anden dig att känna sorg efter Guds vilja, vilket leder till omvänds på ett sätt som fyller dig med hopp om positiv förändring. När du känner dig värdelös, kom du ihåg att själarna är och dyrt aktar i Guds ögon. Låt bli att gång på gång tänka eller säga negativa saker om dig själv. Det är stor skillnad mellan att ödmjuka sig och att förödmjuka sig. Ta reda på vad du har för unika talanger och använd dem istället för att älta dina svagheter. För det andra, lägg dina bördor på Jesus Kristus. När du överväldigas av förväntningar och svårigheter, kämpa då inte på egen hand. Gör som små barn gör och fall på knä i bön. Jesus Kristus befaller oss. Vänd alla era tankar till mig. Tvivlen icke, frukten icke. Tvivel, fruktan och oro tyder på att vi har lagt livets alla bördor och farhågor på oss själva. När du plågas av tanken att det är otillräckligt, säg då med tillförsikt, allt förmår jag honom som ger mig kraft. För när du gör allt det som står i din makt, kan du vara säker på att Herren gör resten och allt ordnar sig. Frälsaren lovade, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. När du kastar din börda på Herren, ska du känna andens frid. För det tredje, förlåt dina synder och brister. Vår himmelske fader förväntar sig inte att du blir helt och hållet fullkomlig i detta liv. Han visste att hans barn skulle göra misstag när det jordelivet inhämtar kunskap genom erfarenheter. Men så älskade Gud världen att hans lyxalighetsplan tillhandahöll en barmhärtig frälsare. Jesus sa, ja Herren, förlåt vem jag vill, men av er fordras det att ni skulle förlåta alla människor. Börja med dig själv och förlåt också andra. Om Gud inte kommer ihåg de synder vi har omvänt oss från, varför ska då vi göra det? Undvik att slösa bort tid och energi med att återuppleva det som varit. För att kunna förlåta dig själv och andra måste du tro på Jesu Kristi försoning. Profeten Senok bad, du och Herre är vred på detta folk. Medan ni icke vill jag förstå din barmhärtighet som nu visat den för din sons skull. Vår himmelske fader blir bedrövad när vi försöker inskränka hans sons försoningsoffers kraft. Om du visar tro på Jesus Kristus kan din skuld bli utstruken. Om du fortfarande känner dig skyldig efter att ha omvänt dig uppriktigt, tro då på dina prästerhemsledare när du förklarar dig värdig. För det fjärde, bevara hoppet om evigt liv. Om du tror att tidigare synder, karaktärsfel och felaktiga beslut hindrar att få alla Guds välsignelser, tänk då på Alma den äldres erfarenhet. När han berättade att en yngre år hade varit en omoralisk präst i tjänst hos en ogudaktig kung Noah, medgav Alma: även jag själv blev fångad i en snara och gjorde mycket som var avskyvärt i Herrens ögon och som förorsakade mig bitter ånger. Likväl var Almas omvändelse så fullständig och Kristi försoning så oändlig att Alma blev profet och fick löfte om evigt liv. När du gör ditt bästa att lyda och omvända dig kan också du genom Kristi nåd och försoning få en plats i det celestiala riket. För det femte, fin glädje varje dag. En av källorna till glädje är tjänande. För när du är upptagen med att hjälpa andra har du mindre möjlighet att våndas över dina egna brister. Som frälsaren så vis sa: till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Du får större glädje i livet om du utrotar det vuxnas pessimism och ersätter den med ett barns optimism. Optimism är en dygd som gör det möjligt för oss att se Guds kärleksfulla hand i vårt livs detaljer. En favoritsalm råder oss: räkna då Guds gåvor, se vad Gud är givet. Jag vittnar om vår himmelske fader som i stor och förunderlig kärlek sträcker ut handen mot sina barn. Jag bär vittnesbörd om Jesus Kristus som är mäktig att frälsa oss från våra brister, ofullkomligheter och synder. Jag bär vittnesbörd om helige anden som ledsagar den ofullkomliga men ångerfulla själen. Alla ni trofasta och värdiga hela som kämpar med djävulens nutida snaror, Gud giv att era bördar måtte bli lättare genom glädjen i hans son. Jesu Kristi heliga namn. Amen.
My beloved brothers and sisters, thank you for your faith, your
devotion. Mina älskade bröder och systrar, tack för er tro, er hängivenhet och er kärlek. Vi delar ett enormt ansvar att vara den Herren vill att vi ska vara och göra det han vill att vi ska göra. Vi är en del av en stor rörelse, insamlingen av det skingrade Israel. Jag talar om denna lära idag på grund av dess unika betydelse i Guds eviga plan. I forna dagar välsignade Herren fader Abraham ett löfte om att han skulle göra hans avkomma till ett stort folk. Det hänvisas genomgående till detta förbund i skrifterna. I förbundet ingick löftena att Guds son skulle födas genom Abrahams släktlinje, att de skulle ärva särskilda landområden, att världens nationer och släkten skulle välsignas genom hans efterkommande och mer därtill. En del av detta förbund har redan uppfyllts, men Mormons bok lär att Abrahams förbund endast kommer att fullbordas i dessa sista dagar. Den betonar också att vi är en del av Herrens förbundsfolk. Det är vår förmån att personligen delta i uppfyllandet av dessa löften. Vilken härlig tid att leva i. Som Abrahams efterkommande hade det forna Israel tillgång till prästadömets myndighet och evangeliets välsignelser, men folket gjorde till slut uppror. De dödade profeterna och straffades av Herren. 10 stammar fördes iväg i fångenskap till Assyrien. Där tappar världens upptäckningar bort dem. Herren har naturligtvis inte tappat bort de 10 stammarna. 2 stammar fanns kvar under en kort tid, men på grund av deras upproriskhet fördes de bort i fångenskap till Babylon. När de återvände gynnades de av Herren, men inte heller då hedrade de honom. De förkastade och smädade honom. En kärleksfull men sorgsen fader sa: er ska jag sprida ut bland hedna folken. Och det gjorde han bland alla nationer. Guds löfte att samla det skingrade Israel var lika tydligt. Jesaja såg till exempel att Herren i de sista dagarna skulle sända snabba sändebud till folket som skingrats och gisslats. Guds löftet om insamlingen som löper som en tråd genom skrifterna kommer att uppfyllas lika säkert som att profetiorna om Israels förskingring uppfylldes. Innan korsfästelsen etablerade Herren Jesus Kristus sin kyrka. Den hade apostlar, profeter, 70 lärare och så vidare. Och mästaren skickade sina lärjungar ut i världen för att predika hans evangelium. Efter en tid drabbades kyrkan som Herren upprättat av andligt förfall. Hans lära ändrades, hans förordningar ändrades. Det stora avfallet kom, liksom Paulus förutsagt. Och han visste att Herren inte skulle komma tillbaka förrän avfallet hade skett. Detta stora avfall följde samma mönster som avslutade alla tidigare tidsutdelningar. Den första var på Adams tid. Sen kom Enochs, Noas, Abrahams, Moses tidsutdelning och andra tidsutdelningar. Varje profet fick ett gudomligt uppdrag att undervisa om Herren Jesu Kristi gudomlighet och lära. I varje tidsålder var denna undervisning avsedd att hjälpa folket, men deras olydnad resulterade i avfall. Därför begränsades alla tidigare tidsutdelningar med avseende på tid och plats. De begränsades i tid eftersom de alla resulterade i avfall. De begränsades i plats till en relativt liten del av planeten jorden. En fullständig återställelse var sålunda nödvändig. Gud Fadern och Jesus Kristus kallade profeten Joseph Smith till profet för denna tidsutdelning. All gudomlig makt som givits under tidigare tidsutdelningar skulle återställas genom honom. Denna tidernas fullhetsutdelning skulle inte begränsas i tid eller plats. Den skulle inte resultera i avfall och den skulle fylla hela världen. Enligt Petrus och Paulus profetior skulle allt återställas under denna tidsutdelning. Som en del av denna återställelse måste därför den sedan länge väntade insamlingen av det skingrade Israel ske. Det är en nödvändig upptakt till Herrens andra ankomst. Läran om insamlingen är en av de viktiga lärorna i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Herren har förkunnat: jag giver eder ett tecken, jag ska insamla mitt folk, o Israels hus, från dess långa förskingring och åter upprätta mitt Sion ibland dem. Mormons boks framkomst är ett tecken till hela världen på att Herren har börjat insamla Israel och uppfylla förbunden han ingick med Abraham, Isak och Jakob. Vi undervisar inte bara om denna lära, utan vi deltar också i dess uppfyllande. Vi gör detta när vi samlar in Herrens utvalda på båda sidor om slöjan. Mormons bok är grundläggande för detta verk. Den förkunnar läran om insamlingen. Den gör att människor lär sig om Jesus Kristus, tror på hans evangelium och går med i hans kyrka. Faktum är att om vi inte hade Mormons bok så skulle den utlovade insamlingen av Israel inte ske. Vi hedrar namnet Abraham och inser hur viktigt det är. Det nämns i fler verser i återställelsens skrifter än i alla verser i Bibeln. Det finns en länk mellan Abraham och alla medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Herren stadfäste Abrahams förbund på nytt i vår dag genom profeten Joseph Smith. I templet får vi våra största välsignelser som Abrahams, Isaks och Jakobs säd. Denna tidernas fullhetsutdelning förutsågs av Gud som en tid av insamling, både i himlen och på jorden. Petrus visste att det efter en tid av avfall skulle komma en återställelse. Han som varit med Herren på förklaringsberget förkunnade: ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom alla sina heliga profeters mun från urminnes tid. I modern tid sändes apostlarna Petrus, Jakob och Johannes av Herren med hans rikes nycklar och mitt evangeliums utdelning för de sista dagarna och för tidernas fullbordan. Då han skulle samla allting, både i himmelen och på jorden, till ett. År 1830 fick profeten Joseph Smith veta att det fanns en himmelsk gudbärare vid namn Elias som hade nycklarna till alltings återupprättelse. 6 år senare invigdes templet i Kirtland. När Herren hade mottagit detta heliga hus kom himmelska budbärare med prästadömsnycklar. Mose visade sig och överlämnade nycklarna till att samla Israel från jordens 4 väderstreck och till att föra de 10 stammarna från Nordanland. Därefter uppenbarade Elias sig och överlämnade Abrahams evangelieutdelning, sägande att i oss och vår säd skulle alla släkten efter oss bliva välsignade. Sedan kom profeten Elia och förkunnade: se, tiden är kommen om vilken Malaki talade, vittnande att han, Elia, skulle sändas förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kom, för att vända fädernas hjärtan till barnen och barnen till fäderna, på det att icke hela jorden skulle hemsökas med förbannelse. Detta skedde den 3 april 1836 och således uppfylldes Malakis profetia. Denna utdelnings heliga nycklar återställdes. Barmhärtigt nog gäller inbjudan att komma till Kristus också de som dött utan kunskap om evangeliet. En del av deras förberedelse kräver andras arbete här på jorden. Vi samlar antavleblad, fyller i familjeblad och utför ställföreträdande tempelarbete för att samla personer till Herren och till deras familjer. Här på jorden är missionsarbetet oumbärligt för Israels insamling. Evangeliet skulle först tas till de förlorade fåren av Israels hus. Därför har Herrens tjänare gått ut för att förkunna återställelsen. Våra missionärer har i många länder sökt efter dem som tillhörde skingrade Israel. De har sökt efter dem i alla bergskrevor. De har fiskat upp dem som i forna dagar. Valet att komma till Kristus är inte beroende av var vi är, utan av vår individuella hängivenhet. Folk kan få kunskap om Herren utan att lämna sitt hemland. Det är sant att medlemskap i kyrkans tidiga dagar ofta även innebar emigration. Men idag sker insamlingen i varje nation. Herren har förordnat att Sion ska upprättas i alla nationer där han låtit sina heliga födas. Skrifterna förutsäger att människorna skulle bliva samlade till sina arveländer och bliva bosatta i alla sina förlovade länder. Varje nation är samlingsplatsen för sitt eget folk. Insamlingsplatsen för de brasilianska heliga är i Brasilien. Insamlingsplatsen för de nigerianska heliga är i Nigeria. Insamlingsplatsen för de koreanska heliga är i Korea. Och så vidare. Sion är de renhjärtade. Sion finns där det finns rättfärdiga medlemmar. Tryckt material, kommunikation och församlingar finns idag i sådan omfattning att nästan alla medlemmar har tillgång till evangeliets lära, nycklar, förordningar och välsignelser oavsett plats. Andlig säkerhet kommer alltid att bero på hur man lever, inte var man bor. Medlemmar i alla länder har samma rättighet till Herrens välsignelser. Detta är den allsmäktige Gudens verk och det är sant. Han lever. Jesus är Kristus. Detta är hans kyrka, återställd för att nå sitt gudomliga slutmål, inklusive den utlovade insamlingen av Israel. President Gordon B. Hinckley är Guds profet idag. Detta vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Inside, as they say.
We're grateful to the choir for their beautiful music.
Vi är tacksamma för kören, för den vackra musiken. Efter mitt tal så kommer de att sjunga Höj Guds folk en tacksam sång. Sen får vi tacksägelsen av Elsie Douglas Shumway i det 70s forum. Mina bröder och systrar, först ska jag ta upp en personlig sak. Kyrkans president tillhör hela kyrkan. Hans liv är inte hans eget. Hans uppdrag är att tjäna. Som ni alla vet är jag till åren kommen. Jag fyllde 96 i juni i år. Jag har hört från flera håll att det spekuleras en del om min hälsa. Jag vill klargöra något här. Om jag varar några månader till så har jag levt tjänat till högre ålder än någon tidigare president i kyrkan. Det säger jag inte för att skryta, utan snarare av tacksamhet. I januari i år genomgick jag en allvarlig operation. Det var en otrevlig upplevelse, särskilt för en som aldrig förutlegat på sjukhus. Därefter uppstod frågan om jag skulle underkasta mig ytterligare behandling. Jag valde att göra det. Mina läkare har kallat resultatet mirakulöst. Jag vet att det positiva resultatet beror på era många böner för min skull. Jag är djupt tacksam mot er för detta. Herren har låtit mig leva vidare. Jo, jag vet inte hur länge till. Men hur länge det än blir så ska jag fortsätta ge mitt allra bästa i det uppdrag som jag fått. Det är ingen lätt sak att presidera över denna stora och komplexa kyrka. Inget undgår första presidentskapets uppmärksamhet. Inget större beslut, inga utgifter betalas utan deras godkännande. Ansvaret och pressen är stora. Men vi ska fortsätta så länge som Herren önskar. Som jag sa i april i år, så är vi i hans händer. Jag mår bra. Min hälsa är ganska bra. Men när det blir dags för en efterträdare så blir övergången smidig och enligt hans vilja. Hans vilja, vilken kyrka detta är. Alltså går vi framåt i tro. Och tro är det ämne som jag vill tala om den här morgonen. Ända från början har denna kyrka gått framåt i tro. Tron var profeten Joseph Smiths styrka. Jag är tacksam för den tro som förde honom in i London för att bö. Jag är tacksam för tron till att översätta och publicera Mormons bok. Jag är tacksam att han gick till Herren i en bön som besvarades med förlänandet av Aaronska och Melkisedekska prästadömet. Jag är tacksam att han i tro organiserade kyrkan och la ut dess kurs. Jag tackar honom för hans livs gåva som vittnesbörd om detta verks äkthet. Tro var också den kraft som motiverade Brigham Young. Jag tänker ofta på den oerhörda tro som han utövade när han förde ett stort antal människor till Saltsjödalen för att slå sig ner här. Han visste inte mycket om området. Han hade aldrig sett det utom i en syn. Jag antar att han hade studerat vilken information som nu kom till honom, men han visste nästan ingenting om jordmån, vattentillgång eller klimat. Men när han först såg dalen sa han utan att tveka: detta är rätt plats, kör vidare. Och likadant har det varit med alla kyrkans presidenter. Trots oerhört motstånd har de gått framåt i tro. Om det var gräshoppor som förstörde deras gröda, om det var torka eller sen frost, om det var förföljelse från den överstatliga regeringen eller på senare tid, om det uppstått trängande behov av humanitär hjälp till offren för en tsunami eller jordbävningar eller översvämningar på olika platser, så har det alltid varit samma sak. Förrådshyllorna har tömts. Bidrag på miljontals dollar har sänts till behövande, oavsett religion. Allt sammans i tro. Det här är ett viktigt jubileumsår i kyrkans historia. Som ni alla vet, det är 150 år sedan Willys och Martins handkärrekompanier anlände tillsammans med Hunts och Hodgetts vagnkompanier som åtföljde dem. Mycket har skrivits om det här och jag behöver inte gå in på detaljer. Ni känner alla till berättelsen. Nog sagt, de som gav sig ut på den långa resan från brittiska öarna till Stora Saltsjödalen påbörjade sin färd i tro. De hade föga eller ingen vetskap om vad de gav sig in på, men de gick framåt. De påbörjade sin resa med stora förväntningar. Förväntningarna sänktes gradvis på färden västerut. När de påbörjade den tröttande färden ut efter Plattfloden och sedan upp längs Sweetwater-dalen utkrävde dödens kalla hand sin fruktansvärda tribut. Maten ransonerades, oxarna dog, vagnar gick sönder. De hade otillräckligt med filtar, täcken och kläder. Stormar rasade. De sökte skydd men fann inget. Stormarna yrde runt omkring dem. De bokstavligen dog av svält. Tjogtals dog och begravdes i den frusna marken. Lyckligtvis passerade Franklin D. Richards förbi på sin väg från England. Han färdades i en lätt vagn, dragen av hästar, och kunde färdas mycket fastare, snabbare. Han kom in i dalen. Det var just vid den här tiden på åren. Året. Man höll generalkonferens. När Brigham Young fick nyheten ställde han sig omedelbart inför de församlade och sa: jag ska nu ge ämne och text till de äldste som ska tala idag och under konferensen, nämligen detta. Idag, den 5 oktober 1856, befinner sig många av våra bröder och systrar på slätten med handkärror. Många av dem är troligen över 100 mil från denna plats. Och de måste föras hit. Vi måste skicka hjälp till dem. Ämnet lyder: få hit dem. Jag vill att bröderna som talar ska förstå att deras text är folket på slätten. Och ämnet för vår församling är att sända hjälp till dem och föra dem hit innan vintern kommer. Jag vänder mig till biskoparna idag. Jag väntar inte till imorgon eller till nästa dag med att få 60 bra åsnespann och 12-15 vagnar. Jag vill inte sända oxar. Jag vill ha bra hästar och mulåsnor. De finns i territoriet och vi måste ha dem. Likaså 12 ton mjöl och 40 goda kustkar. 60-65 bra mulåsnor eller hästar med seldon. Jag säger er allesammans att er tro, er religion och religiösa bekännelse aldrig kommer att frälsa en enda av er in i Guds celestiala rike, såvida ni inte tillämpar just dessa principer som jag nu undervisar er om. Ge er av och hämta hem de här människorna som är där ute på slätten och utför väl det som vi kallar timligt, eller era timliga plikter. Om inte är er tro förgäves, de predikningar ni hört är förgäves, och ni nedsjunker till helvetet om ni inte gör som vi säger åt er. Omedelbart erbjöds hästar, mulåsnor och starka vagnar. Rikligt med mjöl kom in. Varma kläder och sängkläder samlades in snabbt. Inom en dag eller två var de lastade vagnarna på väg österut genom den djupa snön. När räddarna mötte de nödställda heliga var de som änglar från himlen. Människor grät av tacksamhet. Handkäre folket fördes över till vagnar så att de kunde komma till Saltsjödalens samhällen snabbare. Omkring 200 dog, men 1000 räddades. Bland de som befann sig i förfärliga omständigheter på slätten var min hustrus farmors mor. Hon ingick i hans vagnkompani. Idag kan man från min hustrus gravplats på Salt Lake City Cemetery se ner på hennes farmors mors, Mary Penfold Goebbels, grav. Hon dog i sin dotters armar när hon kom in i Saltsjödalen den 11 december 1856 och begravdes dagen därpå. Hon hade förlorat 3 av sina barn under den långa resan. En överlevande dotter hade fått fötterna förfrusna. Vilken berättelse! Den är fylld av lidande, hunger, kyla och död. Där berättas om iskalla floder att vada över, om vinande snöstormar, om den långa mödosamma klättringen uppför Rocky Ridge. Nu, när 150 år gått, kanske den blir nästan bortglömd, men jag hoppas att den ska berättas om och om igen och påminna framtida generationer om deras föregångares lidanden och tro. Deras tro är vår arvedel. Deras tro är en påminnelse för oss om det pris de betalade för den bekvämlighet vi åtnjuter. Men tro visar man inte bara i stora heroiska händelser som handkäre pionjärernas ankomst. Den visar sig också i små men betydelsefulla händelser. Låt mig berätta om en sådan händelse. När templet i Manti byggdes för 120 år sedan arbetade George Francis Paxman som finsnickare där. Han och hans unga hustru Martha hade ett barn och väntade ett till. Medan George hängde upp en av de tunga östra dörrarna i templet drabbades han av inklämt bråck. Det gjorde fruktansvärt ont. Martha la honom i vagn och tog honom till staden Nephi, där hon satte honom på tåget och förde honom till Provo. Och där dog han. Och hon blev änka. Hon förblev änka i 62 år och försörjde sig med sömnad. Tillåt mig nu en liten avvikelse med att säga att när jag förlovade mig med min hustru gav jag henne en ring. När vi gifte oss fick hon en vigselring. Hon hade dem i åratal. Så en dag såg jag att hon hade tagit av dem och istället hade den här vigselringen. Den hade tillhört hennes mormor, Martha Paxman, Hon hade fått sin ring av sin man George, som senare dog av den skada jag just beskrivit. En vårdag höll Martha på att städa. Hon tog ut alla möblerna för att städa huset ordentligt. När hon skakade halmen ur madrassen såg hon ner och såg att ringen var borta från hennes finger. Hon letade mycket noga överallt. Det var hennes enda påtagliga minne av hennes älskade man. Hon letade igenom halmen med fingrarna men kunde inte hitta sin ring. Tårar rann på hennes kinder. Hon knäföll och bad innerligt att Herren skulle hjälpa henne hitta ringen. När hon öppnade ögonen tittade hon ner och där låg den. Nu håller jag den här i handen. Den är för liten, så alla kan inte se den. Den är i 18 karats guld, gammal, repig och deformerad. Men den står för tro. Tron hos en änka som vädjade till Herren i sin nöd. Sådan tro är källan till aktivitet. Den är roten till hopp och förtröstan. Det är detta slags enkla tro som vi alla så mycket behöver. I arbetet vidare för detta stora verk är större tro det som allra mest behövs. Utan den skulle verket stagnera. Men med den kan ingen hejda dess framgång. Frälsaren sa, om ni har tro bara som ett senapskorn kan ni säga till detta berg, flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. Till sin son Helaman sa Alma, predika omvändelse för dem som tror på Herren Jesus Kristus. Lär dem att ödmjuka sig och att vara saktmodiga och ödmjuka i hjärtat. Lär dem att motstå varje djävulens frestelse medels sin tro på Herren Jesus Kristus. Må Herren välsigna oss med tro på det stora verk som vi är en del av. Må tron vara som ett ljus till att leda oss genom natten. Må den gå framför oss som ett moln om dagen. Om detta ber jag ödmjukt. I hans heliga namn, vilken är vår tros styrka? Ja, Jesu Kristi namn. Amen.
Our Father in heaven.
Vår himmelske fader. Vi uttrycker vår tacksamhet för din ande som har varit med oss den här morgonen. För det uttalade ordet och det råd, den vackra musiken. Besigna oss att förbättra våra liv och stärka våra familjer. Och leva allt det som din son har lärt oss genom ditt evangelium. Vi är så tacksamma för återställelsen av detta evangelium för profeten Josef Smith. För det heliga som gav så mycket. Så alla de offer de gjorde för den här stora sak. Må vi alla ha samma tro som de hade i detta verk. Vi signar vår profet, president Gordon B. Hinckley, med kraft och glädje att han ska kunna hjälpa till. Och vi signar det 12. Beskydda dem. Beskydda våra missionärer med framgång. Med att predika ditt evangelium. Må vi alltid komma ihåg ditt försoningsoffer. Och din önskan att välsigna oss när vi håller dina bud och din kärlek till oss. Och vi ber detta i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 170.
Detta var en sändning från den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi har hört tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.